بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، idag så kommer vi att fortsätta bidnillahi ta'ala med den här serien som vi har startat, som handlar om de fyra imamernas biografier och deras troslärare. Vem var den förra imamen som vi talade om? Al-imam Abu Hanifa rahimahullah. Vi talade om hans biografi och vi talade om hans troslära. Vi nämnde att det fanns olika nyttor med att vi ska just tala om de här båda. Både biografin och trosläran. Just när vi talar om biografin av de här imamerna så är det just för att det är viktigt för oss att kunna ha förebilder i livet. För alla människor är det viktigt att ha förebilder. Vår främsta förebild är självklart profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men det är även viktigt att ha andra människor som förebilder om hur de implementerade profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Hur de strävade efter att lära sig om den här sunnan och sprida den vidare. Det lär oss också att vi kan dra olika nyttor från deras liv. Det är inte bara mer att jag ska nämna vad de hette, vilka lärare de hade, vilka studenter de hade och så vidare. Utan vi ska försöka stanna upp vid olika tillfällen och tänka över vissa av de viktiga sakerna som finns i deras biografier. Man skulle kunna tala väldigt utförande om varje del i biografierna. Men vi har bara en lektion på oss om varje imam och deras biografier, så vi får göra det ganska kortfattat. Den imamen som kommer efter imam Abu Hanifa rahimahullah, när man tittar på tidsordning av dessa fyra imamer, var imam Malik rahimahullah. Han liknade imam Abu Hanifa på vissa sätt och skilde sig från honom på vissa sätt. Han liknade imam Abu Hanifa att han var från ulema ahlu sunna, att han var från de lärda från ahlu sunna. Att han var en utav de fyra rättsskolornas imamer som var känd för sin kunskap inom fiqh. Han liknade imam Malik att de ungefär levde på samma tid. Imam Abu Hanifa rahimahullah föddes år 80 och imam Malik rahimahullah föddes år 93. Så det var bara 13 års skillnad mellan när de föddes. Och de träffade vissa utav de lärda som levde under den tiden, som liknade varandra och så vidare. Och alla la vikt vid att sprida profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams sunna och hålla fast vid den. Men de skilde sig inom vissa grejer, och det kommer vi ta upp under själva föreläsningen, hur de kunde skilja sig på vissa punkter. Först och främst, vem var imam Malik? Vad var han hette? Hans kunya var Abu Abdillah. Och det är samma kunya som imam Shafi'i och imam Ahmed rahimahullah också hade. Alla de hade kunyan Abu Abdillah. Så tre utav de fyra imamerna hade samma kunya, vilket var Abu Abdillah. Han hette Malik ibn Anas, ibn Malik, ibn Amir al-Asbahi. Så han hette själv Malik, hans pappa hette Anas, hans farfar hette Malik och hans farfars far hette Abu Amir al-Asbahi. Al-Asbahi, det är en arabisk klan från Himyar-klanen som kommer från Qahtan. Och Qahtan är en av de kändaste klanerna från araberna. Så imam Malik rahimahullah, han var arab till skillnad från imam Abu Hanifa som hade sitt ursprung från vilket land? Afghanistan. Precis, Abu Hanifa rahimahullah hade sitt ursprung från Afghanistan, medan imam Malik var ursprungligen arab. Imam Malik rahimahullah föddes i staden Medina och levde i staden Medina och dog i staden Medina. Så han spenderade hela sitt liv i staden Medina. Han föddes, som jag nämnde, vissa av de lärde har nämnt olika datum, men det som verkar vara mest korrekt är att han föddes år 93, det vill säga 13 år efter imam Abu Hanifa rahimahullah. Och han föddes då, som sagt, i staden Medina år 93, och det var det året som profeten sallallahu alaihi wasallams tjänare, nära tjänare Anas ibn Malik rahimahullah dog. Anas ibn Malik dog år 93 och imam Malik föddes 93. Vissa kanske tror att när man ser hans namn att det heter Malik ibn Anas ibn Malik, att han var barnbarn till Anas ibn Malik, men så var det inte. De hade bara samma namn. Hans farfars far var en från Sahabas, som vi senare kommer nämna inshallah. Så de flesta utav sahabas hade dött då imam Malik rahimahullah, och i synnerhet de stora kända sahabas hade dött när imam Malik föddes. Men deras studenter levde under den här tiden. Så han kunde träffa flera av studenterna till Sahabas, även fast han inte kunde träffa Sahabas själv. Han kom från en familj av många rättfärdiga personer. Hans farfars far var Abu Amir al-Asbahi, som var en av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams följeslagare, som stred med profeten sallallahu alaihi wasallam i alla slag förutom Badr. Så hans farfars far var en utav de stora sahabas som ständigt stod vid profeten sallallahu alaihi wasallams sida när han krigade vid Uhud, när han krigade vid Ghazwat al-Ahzab, när han krigade i Tabuk eller gick ut vid striden i Tabuk och så vidare. Så han var ständigt med profeten sallallahu alaihi wasallam. Det här var hans farfars far. Hans farfar, som hette Malik, han var en av de stora lärda från Tabi'un, alltså från studenterna till Sahabas. Och han träffade bland annat Umar radiyallahu an, och Talha, och Aisha, och Abu Huraira, och Hassan ibn Thabit. Så han har träffat några, hans farfar då har träffat några av de största utav Sahabas. Och bland dem Umar radiyallahu an, vilket är bland de Sahabas som dog ganska förhållandevis tidigt. Och även sådana som Aisha och att han har träffat Talha och andra av de stora sahabas. Imam Malik, rahimahullahs pappa, hette Anas ibn Malik. Och han studerade, Imam Malik studerade bland annat hos sin pappa och lärde sig från honom. Och hans pappa var student till Imam Zuhri, rahimahullah. Så Imam Zuhri, han är en av de kändaste studenterna till sahabas. Som även Imam Malik senare kom att studera hos. Hans farbröder var också lärda. Så hans farfars far var en sahabi. Hans farfar var en av de stora imamerna. Hans pappa var en av de lärda. Hans farbröder var lärda. Och i synnerhet en av hans farbröder, som kallades för Abu Suhail bin Malik, som är en av de lärda som berättade vidare hadither. Så om man läser Sahih Bukhari så kommer man se många gånger om att Imam Maliks farbror nämns där som en person som berättade vidare hadither. Även Imam Malik rahimahullahs mamma var känd för sin rättfärdighet. Hon hette Aliya bint Sharik al-Azdiya. Hon var en rättfärdig kvinna som hade en stor inverkan på Imam Malik att han skulle börja söka kunskap. Och det kommer jag tala om lite senare. Så han kom verkligen från en rättfärdig familj. Tänk er själv, farfars far, sahabi. Farfar, stor imam. Pappa, lärd. Farbröder, lärda, i synnerhet en av dem som var en av dem som berättade vidare hadither. Mamma, rättfärdig. Ja, han kom verkligen från en rättfärdig familj i staden Medina, kort efter att profeten sallallahu alaihi wasallam hade dött där, då imamerna fanns runt omkring och undervisade. Så det var väldigt stor chans att på den tiden skulle gå väl, att man skulle kunna få en rättfärdig uppfostran. Och det tyder för oss, det vi kan dra nytta ut av det här, är hur viktigt det är att vi ska vara rättfärdiga först och främst själva, så vi kan ge våra barn en rättfärdig uppfostran. Om man inte är rättfärdig själv, hur ska man då kunna ge vidare en rättfärdig uppfostran till sina barn? Och också hur viktigt det är att man ska försöka bo på en plats där det finns rättfärdiga människor. Om man kan bo i ett muslimskt land så är det bäst, särskilt för ens barn, så ska kunna ha en muslimsk omgivning. Men om man inte kan, om man bor i Sverige, att man försöker bo i ett område där det bor så mycket praktiserande muslimer som möjligt. För just omgivningen formar barnen väldigt mycket. Att ha en omgivning där ingen är religiös och praktiserande muslim, ingen lägger vikt vid kunskap överhuvudtaget, det kommer påverka barnen, även om man själv försöker göra så mycket gott som möjligt. Så de här två sakerna har en jättestor inverkan på ens barn. Hur man själv är och ens familj, och hur omgivningen runt omkring barnet är. Man såg ju sen hur det gick med Imam Malik, rahimahullah. Han växte som sagt upp under en tid då Tabi'un levde. Tänk er själva att Tabi'un var de som direkt hörde från Sahabas. Nu när vi ska lära oss någonting om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och gör vi? Vi går tillbaka till de här verken. Så läser vi en bok av de som har berättat vidare hadithen som har hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik växte upp på en tid där han frågade till exempel Nafi', som var tjänare till Ibn Umar. Han brukade gå iväg och honom och fråga: vad brukade Ibn Umar säga att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde? Tänk er själv, skillnaden mellan vi går tillbaka till böcker, är hadithen autentisk, inte autentisk? Imam Nafi', han var en av de mest pålitliga inom hadithvetenskapen. Därför säger man att den gyllene kedjan inom hadith, det är när Imam Malik berättar från Nafi, från Ibn Umar, från profeten sallallahu alaihi wasallam. För Imam Malik var en av de mest starka inom kunskapen inom hadith. Och Nafi också, han tog från Ibn Umar som var känd för hur han praktiserade profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Så Imam Malik, när han ville lära sig, så kunde han gå till Nafi och fråga: vad sa Ibn Umar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa? Så tänk vilken tid att växa upp i. Tänk vilken omgivning man hade. Och då var Nafi en utav många som levde i Medina som var på det här sättet. Så han kunde gå runt och fråga den här imamen, den här imamen, den här imamen. Nu så går vi och vad? När man ska fråga en imam eller en lärd om en hadith, frågar man den här hadithen. Är den autentisk? Ja. En nasai har berättat. Okej, vem har sagt att den är autentisk? Du måste så mycket mellansteg till skillnad från hur det var på den tiden. Så mycket enklare på den tiden. Att kunna säga saker. Det påverkade väven Imam Maliks fiqh. Eftersom de som levde, jag tänker, de levde i Medina. Den staden som profeten sallallahu alaihi wasallam levde sitt större delen utav, eller senare delen av sitt liv. Hans sahabas var där och deras studenter var där. Så Imam Malik, när det kom till fiqh, så om han såg att folket i Medina praktiserade någonting, så såg han det här som ett bevis. Och det kallas för Amel Ahlil Medina. Om det var så att folket i Medina gjorde någonting. Någonting var utspritt där. Och det var det man gjorde. Imamen där, imamen där, imamen där. De olika imamerna som levde i Medina. Eftersom de hade hört direkt från sahaba som hade hört från profet sallallahu alaihi wasallam, så såg han det här som ett bevis. Inom fiqh. Och det är det som skiljer Imam Maliks madhab från vissa andra av de rättsskolorna som fanns. Att man andra brukar använda sig av Koranen, sunnan, konsensus och analogi. Men Imam Malik, hans medhab, lägger även till det här Amal Ahl al-Medina. Och det var någonting som påverkades, som han påverkades av i sin uppväxt, att ha de här stora imamerna runt omkring sig där. Imam Malik hade som sagt en rättfärdig uppfostran, och han hade en otrolig omgivning som han omgavs av. Så det är en väldigt stor chans att man har en sån här omgivning och sån här familj och släkt, att man kommer igång och vill studera kunskap och lära sig själv. Och Imam Malik började redan i 10-årsåldern, alltså när han var i tonåren, att börja söka kunskap. Och den som påverkade honom att börja söka kunskap var hans mamma Aliya bint Shariq eller Azdiya. Det var hon som hade en stor inverkan på Imam Malik rahimahullah att börja studera. Så hon brukade uppmana honom till att bli en student utav kunskap. Och det fanns i synnerhet en lärd som brukade kallas för Rabi'atul Ra'i, som var en av de lärda i Medina, som var känd för sina sittningar i profet Sassans moské. Profet Sassan brukade undervisa i sin moské, han halaqa, folk som var runt omkring honom. Efter sahaba som Abu Hurair, han bodde kvar i Medina. Han satt och hade sina halaqa och folk kom och studerade. Den här traditionen fanns kvar i Medina, att man satt och hade halaqa. Folk satt runt omkring den lärde som satt och undervisade hadither eller fiqh. En av de lärda var Rabi'at al-Ra'i. Imam Maliks mamma Aliya satte på Imam Malik kläder som studenter brukade ha på honom på den tiden. Knöt turbanen på ett sätt så som man brukade ha på sig när man studerade kunskap. Och satte på honom turbanen och sa: idhab ila Rabi'a fata'allam min adabihi qabla ilmi. Hon satte på honom, alltså när han var i 10 års åldern, bara 10, 11, 12 någonting sånt, satte han på honom kläder som studenter utav kunskap var kända att ha på den tiden. Och sen sa åt honom att gå iväg till Masjid al-Nabawi för att studera kunskapen och lära sig från honom. Tänk dig vilken inverkan det har att hans mamma uppmanar till en sån här grej. Och att hon just sätter på honom såna här sorters kläder för att han ska känna av redan vid ung ålder. Kanske barn på den åldern kanske inte har tänker så mycket på det. Men ska känna av att jag är en del av studenterna av kunskap. Jag är bland dem som ska lära mig och studera. Och hon sa: ta'allam min adabihi qabla ilmi. Lär dig från hans akhlaq och beteende innan du lär dig om hans kunskap. Och det här är någonting som Selef har nämnt många gånger. Om hur viktigt det är att man ska lära sig om al-adab. Att man ska lära sig om akhlaq och beteende. Och att det här till och med går före själva kunskapen i sig. Och därför finns det många böcker som har skrivits ut av de lärda som handlar om adab talab al-ilm. Hur man ska vara som student när man söker kunskap. Den här kunskapen är någonting väldigt speciellt. Det handlar om Koranen, Allah Azza wa Jalls tal. Om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams sunna. Det är tunga saker vi pratar om. att man ska lära sig om Allahs tal och vara en student, memorera Allahs tal. Man lär sig om profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, hur han var, hur han dyrkade Allah, hur hans akhlaq var. Och sen beter man sig som en idiot. Man beter sig på ett idiotiskt sätt med folk. Folk tänker, vad är det här för snubbe? Om man nämner, man säger qala Allah, qala Rasul, Allah har sagt, profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Det här är opassande. Så innan man börjar bli den här som börjar nämna vidare hadither och koranverser och så vidare, så ska man vara en person som har lärt sig adab och akhlaq. Och det är verkligen någonting som jag alltid försöker trycka på, och jag hoppas att bröder verkligen tänker på, att man ska tänka på sitt beteende och sitt uppförande. Och att när man blir praktiserande och när man blir en student, en person som går på lektioner, även om det bara är här, att man inte åkt till Medina eller till Mecca eller till muslimska länder och studerat, även om man bara kommer hit för att lära sig och studera, så ska det här vara någonting som påverkar ens beteende och hur man är. Man ska inte vara samma person i ens akhlaq efter att ha varit här i flera år. Har man kommit hit, då ska man lära sig. En person ska se, ej, den här killen har ändrat sig. Han har mycket mer bättre uppförande. Han sitter inte och skämtar om olämpliga saker. Han beter sig inte på ett olämpligt sätt. Den här personen har ändrat sig. Då har kunskapen påverkat den. Och det här är jätteviktigt. Och det var någonting som Selefs imamer brukade lägga vikt vid. Och till och med Imam Malik, rahimahullahs mamma, la vikt vid det. Imam Malik, han har väldigt mycket vikt vid att söka kunskap. Han brukade till och med gå ut. Den som vet hur varmt det är i Medina vet att vi snackar att det är varmt på riktigt. 45, 46, 47, 48, 49 grader kan det gå upp till. När det var som varmast kunde Imam Malik gå ut för att gå efter Imam Nafi till exempel och fråga, vad sa Ibn Umar om den här saken? Vad sa den här lärda? Vad sa den här lärda? Till och med i hettan. Han brukade ta en tråd som han hade med sig. När han hörde en hadith så knöt han en knut. Så han vet hur många hadither han har memorerat under den här dagen. Så han kommer ihåg, just det, så här många hadither var det. Så kommer han ihåg haditherna. Och han la så mycket vikt vid att studera sin kunskap, att han la alla pengar han fick för att studera kunskap. Det har till och med nämnts för Ibn al-Qasim, hans student, att där hemma så hade han som träplankor uppe vid taket. Han tog de här träplankorna från taket och sålde dem för att få pengar för att kunna studera vidare kunskap. Vi snackar om att de la hela sitt liv på att de ska lära sig kunskapen om hadith för att kunna få tillräckligt för att kunna klara sig att äta och så vidare. De var redo att utsätta sig själv för riktig fattigdom för att kunna få den här kunskapen. Därför har det nämnts av vissa utav Selef att imamerna från hadith, de blir alltid fattiga. För de reste alltid runt från ställe till ställe och ska höra hadith därifrån, höra hadith därifrån. Och la verkligen sitt liv och sitt själ vid att studera. Det gör att man kanske inte kan arbeta lika mycket. Och det gör att man kanske inte kan bli upptagen så mycket med dunja. Vilket gör att man får mindre pengar. Men det är ett pris man fick betala för att kunna få så här mycket kunskap som de fick. Så Imam Malik studerade hos Rabi'at och Rai. Han studerade hos Imam Nafi, som var tjänare till Ibn Umar, hos Imam al-Zuhri. Och Imam al-Zuhri, den som studerar Bukhari eller Muslim eller andra hadithböcker och läser berättarkedjorna, då kommer man gång på gång stöta på Zuhris namn. För han har berättat vidare otroligt mycket utav sunnan. Antingen står det Muhammad ibn Muslim eller Ibn Shihab, eller Muhammad ibn Muslim ibn Shihab eller al-Zuhri. Han nämns på olika sätt i haditherna. Men han nämns väldigt ofta. Och det här var också en av Imam Maliks lärare. Även en lärare som heter Abdullah ibn Dinar och Ayyub al-Sakhdiyani. När man studerar hadithkunskap, när man hör de här namnen, Abdullah ibn Dinar, man blir så här, wow, studerar hos Abdullah ibn Dinar, Ayyub al-Sakhdiyani, det blir så här, man får en wow-känsla. Om man kanske inte har studerat, det kanske inte blir så här, ännu ett namn. Men det här var de stora jättarna av kunskap på den tiden. Och det var bland de lärda som Imam Malik rahimahullah studerade oss. Han hade väldigt många lärare. Han hade inte bara en lärare utan väldigt många lärare. Och han, vid en tidig ålder så blev han känd att han var väldigt kunnig och memorerade väldigt snabbt och hade en stark förståelse. Så han blev själv en lärare vid 21 års ålder. När han var 21 år gammal så blev han lärare och började undervisa. Men det var inte så här att han hade börjat memorera, börjat lära sig och sånt. Så bara, jag ska börja undervisa jag själv. Vet ni hur många han frågade om råd innan han började undervisa? 70 lärare. 70 utav imamerna på den tiden. sa till honom att det är passande för dig att börja undervisa nu vid 21 års ålder. Så tänk dig själv, alltså, du har gått till 45 personer, eller 45 imamer. Det är inte så att man tänker nu, någon hade sagt en imam, khalas, men du vet, bara köra på. Två imamer, du är uppe i 45, 55, 65, han är 69, han gick till 70. Tills de sa jalla, började undervisa. Okej, okay. Då började han undervisa. Och jag kommer ihåg, subhanallah, jag hade en diskussion med en person för länge sedan. Som var inne i de här tekfidi-tankarna. Tekfidi-idéerna. Och han pratade om saker och ting. Och det är jihad där, det är så här där. Han är kafir där, han är så här. Stora, stora issues, du vet. Han var i 20-årsåldern, någonting sånt. Så här, du pratar, det här är fatwas. Det är farliga grejer du ger. Han sa, Sheikh al-Islam, till mig var 17 när han började ge fatwa. Eller 19. Eller den här Imam Malik, typ, han var 21. Så du vet, Ibn Taymiyyah, det är lite annan nivå, du vet. Ibn Taymiyyah, du vet, när han var barn, när han var ung, så gick hans familj ut och sa till honom, följ med, så ska vi gå ut till en park eller till så här, ha lite trevlig familjesemesterpicknick. Imam Ibn Taymiyyah gick och gömde sig, typ. Sen när de kom tillbaka så frågade han, vad tog du vägen? Varför följde du inte med dem? Han sa, ni har inte dragit någon nytta, jag har memorerat Raudat al-Nadr. Det är en bok man studerar under 4 års tid. Iqra' al-Sharia, den är 2 volymer tjock. Han hade memorerat den under dagen de var ute. Så han är ingen som kommer och jämföra sig. Ja, Ibn Taymiyyah, Imam Malik också. Han studerade visst hos imamerna som träffade sahaba och vidare. Han hade 70 stycken som gav shahada. Men jag vet inte att de ska sitta och säga, jag är 21 år, han är 21 år. Jämför er inte det. Och det roligaste av allt var att killen, när han avslutade, så sa jag, det är skillnad mellan dig och Ibn Taymiyyah. Så sa han, vi kommer från samma stad i Turkiet. Det finns många som kommer från den staden i Turkiet. Men det gör inte en person tillräckligt lärd för att man ska kunna undervisa. Wallahu al-musta'an. Folk måste veta sin plats. Vad man har för kunskap. Vad man inte har för kunskap. Och det är en av de läxorna vi lär oss när vi studerar om det här. Att man ser vilka de studerade hos. Och vilka de lärde sig ifrån. Och vilka de här imamerna var. Så det ger en. Man tar ner sig själv lite på jorden. Man svävar inte iväg, utan man förstår. Det ska inte vara så här, Imam Malik hade en sån här åsikt, men faktiskt jag har kommit fram och jag läst vissa hadith och jag tycker, nej, Imam Malik är där och du är, ta ner dig själv på jorden lite, softa lite, ha respekt där du har. Det är bara Imam Maliks åsikt. Vadå bara Imam Maliks åsikt? Vet du vem Imam Malik var? Läs, studera, förstå vem du pratar om. Det här var en person som sökte kunskap från studenterna till sahabas. Vi har sökt ett kunskap från studenter till studenter till studenter till sahabas. 40 personer kanske emellan eller någonting. Det är inte samma sak. Wallahu musta'an. Imam Malik började undervisa. Och blev en lärare och fick många studenter. Och folk tog sig från olika delar för att studera hos Imam Malik. Och det finns en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam. Som flera utav de lärda säger att den är hasan eller sahih. Och vissa lärda säger att den inte är autentisk. Okej? Okay? Det är en hadith som Imam Tirmidhi säger att den är hasan. Al-Hakim sa att den är autentisk. Ibn Mulaqin och Ibn Hajar säger också att den är hasan. Så flera utav de stora imamerna inom hadith har sagt att den är hasan. Sheikh al-Albani sa att den är svag. Men flera utav de lärda har sagt att den är hasan. Och det är att en hadith att profeten sa att han sa yudrab an-nas abat al-mati. Och den har nämnts på olika sätt, men fi talib al-ilm fala yajiduna 'aliman 'alamu min 'alim 'alimu al-Madina. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det kommer komma en tid då folk kommer bege sig ut på resor för att söka kunskap, och då kommer de inte hitta någon som är mer lärd än 'alim al-Madina, än den kunniga i Medina. Och flera utav de lärda har sagt att det här var Imam Malik som den här hadithen handlade om. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, enligt om den här lite autentisk, har pratat om Imam Malik. Tänk er själva. Ska någon komma och säga att jag är också 21 år gammal? Softa. Softa med dina fatawas och lägg dem i fickan. Eller i papperskorgen. Så det finns som sagt en hadith som många har sagt att den refererar till Imam Malik. Att folk ger sig ut för att resa, men vem är det man ska vända sig till? Det är den lärda i Medina som var Imam Malik. När man läser om hans studenter, Jag satt och tittade på Isira Alamen Nubala utav Imam al-Dhahabi rahimahullah. En av de stora böckerna som har samlat ihop biografierna utav imamerna. Först om profeten sallam och sen om sahabas, men sen om de imamerna. Så att jag läste listan utav hans studenter. Jag tänkte alltså subhanallah alltså. Det här var verkligen, när man studerar kunskapen om hadith och studerar kunskapen om fiqh. Det här är de här namnen man hör om. Det här var Imam Maliks studenter. Jag nämnde i första lektionen att det fanns ungefär 13 madahib på Salafs tid. Kommer du ihåg det? Bland dem, Imam al-Awza'i, student till Imam Malik. Sufyan al-Thawri, student till Imam Malik. Al-Layth ibn Sa'd, student till Imam Malik. Imam al-Shafi'i, student till Imam Malik. Fyra stycken bara där. Och det kanske fanns, jag tittade bara snabbt igenom listan av hans studenter. Det här var de som var de kunnigaste inom fiqh på hans tid. Och de kunnigaste som berättade vidare hadith. Och bland dem var Imam al-Shafi. Han var student till Imam Malik, rahimahullah. Och han var en av de fyra stora imamerna inom fiqh som vi än idag känner till deras rättsskolor. Så han hade verkligen så här stora imamer. Abdullah ibn Mubarak var en av hans studenter också, subhanallah. Så hade han vissa studenter som var närmast honom. Som har berättat vidare hans muwatta. Och berättat vidare hans fiqh åsikter med en andra. Som till exempel Abdurrahman ibn Qasim och Abdullah ibn Wahab. Om man studerar Maliks medhab så hör man oftast dessa två namn. Han skrev också boken Al-Muwatta. Som var en av de kändaste hadithböckerna, hadithsamlingarna. Och en av de tidigaste hadithsamlingarna som finns kvar än idag. Som undervisas världen över. Imam Maliks Muwatta. Och tänk er själv, berättarkedjorna är väldigt korta där. Nafi berättade för Ibn Umar att profeten sallam sa. Och det var en av de mest autentiska hadithverken som fanns på den tiden. Och han brukade undervisa den här boken. Och lära ut den till folk. Och till och med hans dotter Fatima memorerade hela den boken. Och även hans son memorerade också hela den boken, mashallah. Så när man läser om Imam Malik, hur han förekommer i hadithberättarkedjor, skrivit en egen hadithbok, och man läser om de här studenterna som han hade, det är de Allah Azza wa Jalla har bevarat verkligen den här religionen med. De här imamerna berättade vidare sunnan. När vi läser Bukhari, vi tänker bara Bukhari, det finns, men Bukhari tog från andra. Det finns berättarkedjor i dem. När vi läser berättarkedjan så läser vi just de här namnen. Vi läser Imam Malik och vi läser de här studenterna, det är Imam Malik. Så han hade en otrolig påverkan, subhanallah, med sin undervisning. Och han bevarade kvar sunnan. Men när han började undervisa vid 21 års ålder efter att ha fått tillskriva från 70 lärda. Och har den här kunskapen och har de här studenterna. Så leder det till vad? Avundsjuka. Eller hur? Om en person verkligen kommer dit upp. Det måste bli avundsjuka. Om det finns avundsjuka. Och det är känsliga tider. Det är problem. Och det var känsliga tider under den här tiden. Imam Malik rahimahullah föddes år 93. Vilka var det som styrde det på den tiden? Umayyid-dynastin, Bani Umayy. Imam Malik dog 179. Vilka var det som styrde då? Abbasid-dynastin, Bani al-Abbas. En helt annan familj som styrde. Som de kommer från, de som styrde den muslimska umman. Så under hans tid så skedde det en stor omvändning från vilka det var som styrde den muslimska umman. Och när Abbasidernas tid tog över så fortsatte det att ske olika uppror och revolutioner mot dem. Det var en känslig tid. Samtidigt Imam Malik har en hög position. Så folk försökte utnyttja det här för att få Imam Malik att få problem med vilka? Med ledarna i landet. De kanske inte själv kan ge sig på. Folk bara, vem är du att prata om Imam Malik? Utan man går lite så här. Och man går till ledaren till exempel och klagar på honom. Imam Malik brukade berätta vidare en athar från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att han sa Laysa alal mustakrah talaq. Den som blir tvungen till någonting, den som blir tvungen att begå talaq, har inte begått talaq, skilsmässa. Om någon kommer till dig nu, du är gift med en kvinna, kommer någon stoppa en pistol mot ditt huvud, så är skild dig för din fru. Hon är skild. Killen kanske själv vill gifta sig med henne eller någonting sånt där. Skild dig för din fru. Hon är skild. Halal. Vid det här tillfället så räknas det inte som en skilsmässa. Och det finns en athar från Abdullah ibn Abbas. Under den här tiden så förekom det revolutioner. Och bland de sakerna som ledarna i landet gjorde då, kalifatet, var att de sa att när, när man svär trohetseden till att man ska lyda ledaren i landet, vissa har nämnt att de svor vid, typ, om du inte gör det här så är din fru skild. Eller om du inte fortsätter att lyda så blir din fru skild. Slash att vissa sa att man, de tvingade dem att svära eder att wallahi jag kommer att fortsätta och så vidare. När Imam Malik sen kommer med det här och säger, den som blir tvingad till någonting, det händer ingenting. Vissa säger, vad är han egentligen menar? Han egentligen vill indirekt säga att man kan göra uppror mot er. Det är långt ifrån, man tänker vadå, han snackar om det här. Men, känsliga tider, folk har avundsjuka, folk går, snackar. Egentligen han sprider vidare den här åsikten, vet du vad han gör för någonting? Jafar ibn Sulayman som styrde i Medina på den tiden, han kallade till sig Imam Malik. Så ge inte fatwa om det här. Och kolla skillnaden på hur Ahlus Sunna är när det kommer till ledare. Han uppmanade inte att man ska göra uppror mot ledaren. Aldrig, han var aldrig någon som kallade till det. Till och med efter det han fick gå igenom här. Men samtidigt, om han anser att någonting är korrekt, är det korrekt. Han ska inte sluta sprida kunskap eller ta tillbaka någonting som är korrekt. Ska jag ändra min åsikt bara för att någon pekar ett svärd mot mig eller någonting? Så, nej, det är min åsikt, det är det jag håller fast vid. Okej? Okay? Så det finns skillnad mellan att vara en modahin, en person som är en fegis, inte vågar uttrycka sina åsikter på grund av att man är rädd för ledaren i landet eller någonting sånt. Och skillnad med att kalla till uppror och kalla till revolutioner och liknande. Imam Malik vägrade att ta tillbaka. De hämtade honom och drog av honom hans kläder. Och piskade honom så hårt och slog honom på hans armar och rygg till att han fick problem i armarna. Alltså han blev typ så här som förlamad i armarna. Så långt gick det. Och de lyfte upp honom, rakade av honom håret på huvudet. Och lyfte upp honom på en åsna typ baklänges. Och red runt med honom i staden. Förnedrade honom riktigt rejält. Framför folk. Det här var Imam Malik som hade den här positionen. För att de anklagade honom falskt för den här saken. Imam Malik trots det här som han gick igenom. Tänk du förnedrande blir att torterad på det här sättet. Och rider runt. Du var egentligen en person som undervisade i moské. Någon som hade status bland folk. Helt plötsligt du får rida runt på en åsna. Och helt förnedrad på det här sättet. Det tar på en. Och under den tiden var det många som gjorde revolutioner och uppror och sånt. Om Imam Malik skulle säga bismillah yalla, ta bort den här ledaren. Han gjorde så här mot mig. Kanske halva folket i Medina hade följt med honom. Och kanske hade fått sin hämnd. Men han gjorde inte det. För han vet att det här gick emot sunnan. Och vilka stora problem det här leder till. När det blir såna här revolutioner i landet på grund av det. För att den som har gjort revolution mot den som har makten. Någon kommer göra revolution mot honom. Som gör revolution mot honom. Och så blir revolution på revolution och pannkaka på pannkaka. Tills det aldrig blir tryggt och lugnt i landet. Så tiden gick. Och sen gick det så långt att de insåg att de hade gjort fel. Att khalifan, han som styrde landet från Bagdad, gick och bad om ursäkt till Imam Malik. Har det nämnts. För det som hände från Jafar ibn Sulayman som var ledaren bara för Medina. Och bad om ursäkt för det här som hade hänt. Och han fick en hög status bland khulafa. Till och med nämnts att khalifan sa att vi ska göra typ muwatta Imam Malik till typ rättsskolan som vi ska gå efter. Det ska vara lagboken som vi ska gå efter. Men Imam Malik rahimahullah vill inte det här. Att hans bok ska användas på det här sättet. Imam Malik var en person som hade tålamod med att söka kunskap. Tålamod med att undervisa. Och tålamod med prövningarna han gick igenom. Han hade otroligt mycket kunskap. Men den här kunskapen påverkade hans beteende. Och hans styrka. Och hur han var som person. Det här nämns om Yahya ibn Yahya al-Tamimi rahimahullah. En av studenterna till Imam Malik och en av de stora lärarna på den tiden. Han gick till Imam Malik och studerade al-Muwatta. Han blev färdig och studerade al-Muwatta och egentligen skulle han åka vidare för att höra hadith från andra lärda och studera hos andra lärda. Han sa jag stannade kvar ett helt år bara för att sitta och observera hur Imam Malik rahimahullah var som person. Hur hans akhlaq var, hur hans adab var. Hans beteende var. För han sa hans akhlaq var som sahabas och tabi'un. Han påminner om sahabas och tabi'un. När man läste om hur sahabas var, hur deras studenter var, då blir han påmind. Det var som en förkroppsling utav deras akhlaq. Det här är en sammanfattning som bara säger om hur han var som person, rahimahullah. Han var också känd för hans, att han var en aqil person. Intellektuell. En person som, när man säger på arabiska att en person är aqil, så menar man mycket, inte bara att han är så här smart, du vet, intelligent och läser mycket böcker och så, utan han beter sig inte idiotiskt. Eftertänksam. Lugn. Inte skynda sig in i saker. Vad ska man säga? Kan vi hitta bra synonymer till det utöver? Ska jag säga? Typ så, ni förstår vad jag menar. Klok, klok. Vis. Han var på det här sättet. Så hans lärare, Rabiat och Rai, när Imam Malik kom så sa han Ja al-Aqil. Yani den smarta, kloka, vise personen har kommit. För han var känd för sitt intellekt just. Och han var. Och Abdurrahman ibn Mahdi, som var en av de stora imamerna, han sa Laqitu arba Malikin och Sufyan och Shu'ba och ibn al-Mubarak. Fakana Malikun ashaddu aqlan. Jag träffade 4 stycken stora imamer. Jag träffade Sufyan och Shu'ba och Ibn al-Mubarak och Malik. Dessa 4. Och den mest visa och kloka utav dem var Imam Malik. Och nu snackar jag om att han nämnt 4 stycken utav de här absolut högsta och största imamerna som levde på den tiden. Och han var känd för sin visdom och sitt intellekt. Och det här är någonting vi måste dra nytta av själva. Och synnerhet om det är personer som hjälper till med att göra dawa på något sätt. Eller på något sätt ska representera Ahlus Sunnah. Vi är i behov av folk som är uqala, kloka och visa. Och inte behov av personer, och det kan skada oss väldigt mycket. Folk som är sufaha, idioter, beter sig på ett idiotiskt sätt. Man får höra om att någon person har gått till någon moské och gjort kaos, gjort problem där borta. Säger till gamla ammos, det ni gör i bidda, det här är problem. Det här är... Jag sa bara sanningen. Det här är sunna, det jag har sagt. Jo, men du måste ha lite aql också. Du måste ha lite, vara lite eftertänksam, vara lite klokvis. Är det bra? Kommer de lyssna på dig? Kommer de ändra sig? Kommer du fram till något resultat? Var det rätt att du som 17-åring ska säga till de här 60-åriga äldre männen att säga på det här sättet? Är det många såna här saker? En person läser, det är sunna att be med skor i moskén. Det är sunna att be med skor i moskén. Det finns en skön historia från England, bröder har berättat om någon hade läst. Klampa in i, du vet när det är regnigt och slaskigt ute. Kängor in i moskén. Kommer in, sunna. Tittar ni snett för Allahu Akbar. Vi praktiserar sunnan till skillnad från de här. Kängor, slaskigt ute. Ser jag sunnan. Det här är inte aqil, han är inte eftertänksam, han är inte klok, inte vis. Därför vissa av de lärda säger att säga kalimatul haqq, att säga sanningens ord, det är bara när du säger det vid rätt tid, alltså rätt tillfälle, på rätt plats, till rätt person, på rätt sätt. Annars är det inte kalimatul haqq. Att gå och säga till en person, du är så här, så här, så här. Det kanske stämmer. Exakt. Han kanske är så. Men du ska inte säga det på det här sättet. På den här platsen vid det här tillfället. Inte alls. Det är inte kalimat al-haq nu. Det har blivit batel. Det du har sagt är fel. Så här ska man inte bete sig. Så det här är någonting vi verkligen måste lära oss från. Som Ahlus Sunnah. Att det vi kan komma med som budskap ibland kan vara tungt för folk. För det går emot folks ahwa. Många gånger. Folks lustar och begär. Folk vill göra synder, folk vill göra saker. Vi lever i ett samhälle där de flesta gör många av de här sakerna. Att komma med någonting som går rakt emot mångas värderingar, det kan vara tungt. Jag säger inte att man inte ska säga sanningen. Men man ska göra det. Rätt person, vid rätt tillfälle, på rätt plats, på rätt sätt. Då blir det ett sant ord. Och det här är någonting vi verkligen måste lära oss. Särskilt de bröder som vill åka iväg och studera och sen bli lärare i framtiden, så hoppas jag verkligen att man tänker på det här sättet. Och inte kommer och gör problem för oss. Imam Malik rahimahullah, han var till en början fattig. För han la sina pengar på att studera. Sen började han få det bättre ställt. Och började bli rikare och rikare. Och då började han sätta på sig fina kläder. Och god luktande parfym. Och det här var någonting vi läste om Imam Abu Hanifa också, rahimahullah. Han var ingen person som gick med helt skrynkliga kläder och hål där. Så folk och tittade på, vem är det här? utan hade fina kläder och god luktande parfym. Och Imam Malik brukade säga om det här: "Ma uhibbu li ahad an'ama Allahu alayhi illa wa yara athara ni'amihi alayhi wa khasatan ahli al-'ilm." Att jag vill inte se någon som Allah azza wa jalla skänkt välsignelser, förutom att man ska se resultaten eller tecken på de här välsignelserna på honom, på hans klädsel, på hans parfym och liknande, och i synnerhet folket av kunskap. För vissa personer som kanske inte har respekt för kunskapen i sig, om de ser att personen går med helt skrynkliga kläder, han går hipster, du vet, hipster, han går så här, han är ingen person som är respekterad när man ser honom. Det kan leda till att de ser ner på kunskapen du kommer med också. Men om det är en person, särskilt om man har skägg här, man har på sig muslimska kläder, har på en god parfym, så en person går förbi och bara, wow, du vet, nice. Kläder, strykta kläder, vet, ser fint ut. Man ger respekt, man ger hejba till den kunskapen man bär på i sitt bröst. Det här är någonting vi kommer läsa om Imam Ahmed, att det var samma sak. Imam Abu Hanifa, samma sak. Imam Malik, rahimahullah, samma sak. Så man tänker på sitt utseende. Inte att man ska slösa onödiga pengar på det här. Inte att man ska slösa onödigt med pengar på flash och såna här grejer. Det här var ingenting de hade. Men stilrent. Fint. Elegant. Det här är någonting man ska tänka på som muslim, och i synnerhet om man är någon som sprider vidare kunskap. Han var känd för att han la väldigt mycket vikt vid att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Han praktiserade kunskapen. Bad mycket. Och han gjorde mycket handlingar som inte folk såg. Kanske hans närmaste familj kunde se de här sakerna. Att han gjorde det hemma. Men han la mycket vikt vid någonting som heter al-amal sirr. Hemliga handlingar. Eller det man har mellan sig själv och Allah azza wa jal. Det inte ska vara allting som alla människor behöver se. Man ska visa upp det och prata om det. Utan när de kunde fråga hans familjemedlemmar, som hans syster till exempel, vad han gjorde hemma. Vad gjorde Imam Malik när han var hemma? Det var ingenting som han gick ut och spred till alla andra. Men de fick fråga hans familjemedlemmar. Så han, eller mushaf och tilawa. Han satt med mushaf och han läste Qur'an. Det var hans sysslor när han var hemma. Han var mycket viktigt att läsa Qur'an. Mycket viktigt att be och så vidare. Det här är också jätteviktigt att man tänker på det som muslim. Att man inte ska fokusera så mycket om vad andra tycker om en hela tiden. Utan det viktigaste ska vara ens personliga relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man dyrkar honom. Och att man gör det i det hemliga. På ett sätt som folk inte känner till. Han brukade också på morgonen sitta kvar efter fajr-bönen. Fram tills att solen gick upp. Och inte prata med någon överhuvudtaget. Bara göra dhikr. Och läsa Qur'an och liknande. Tills dess att solen hade gått upp. Då började han undervisa och hålla lektioner. Så var det inte så att han gick hem och slaggade. Utan när fajr var färdig, khalas, då började, när solen hade gått upp, då började lektionerna. Men den här tiden, och det vet jag själv, har verkligen en jättestor inverkan på en. Jag vet att det är jobbigt, ibland man har jobb, man har så här, men ibland på helgerna, om man har chans att gå till en moské, be i moskén, och inte bara här direkt, man går hem och sova direkt, utan sitta kvar. Om man kan sitta kvar hela vägen till soluppgången är det bäst. Åtminstone 10, 20, 30 minuter, läs Qur'an. Gör dhikr, gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Det påverkar hans hjärta jättemycket. Det mjuknar upp hjärtat. Han har jättestor effekt på honom. Det var någonting som Imam Malik rahimahullah brukade göra. De lärda prisade Imam Malik väldigt mycket. Och det finns många saker. Vi skulle kunna ha en eller flera lektioner bara vad de lärda har sagt om Imam Malik. Han var inte den han var. Bara sådär att vi har kommit fram till det flera hundra år sedan. Utan de som levde runt omkring honom, de som levde under hans tid, de visste vilken position han hade. Imam Shafi'i rahimahullah, som var en av de största imamerna i islams historia. En av de fyra imamerna i fiqh. Han sa: "Idha dhukra al-ulama fa malikun al-najm. Wa man arada al-hadith al-sahih fa alayhi bi malik." När ulama nämns, så är Imam Malik stjärnan. Han var stjärnan. Inte så här bland folk. När ulema på den tiden, när de nämns, då är Imam Malik stjärnan. Den som vill lära sig hadith, autentiska hadither, gå till Malik. Det här var ju vad Imam Shafi'i rahimahullah sa om honom. Ibn al-Mubarak, en av de största imamerna, som har kallats för Sheikh al-Islam. Han sa: "Law qila li ikhtar lil umma imamen, ikhtartu laha Malika." Välj ut en imam till denna umma. Om någon sa, välj ut en imam, då hade jag sagt Imam Malik. Han ska vara imamen för denna umma. På den nivån var Imam Malik, rahimahullah. Ibn al-Ma'in, Yahya ibn al-Ma'in. Om man läser hadithvetenskap så läser man om berättarkedjor. Folk är berättarkedjor. Och då finns det vissa ulema, ulema al-jarh wa ta'adil. De som kritiserar och prisar de här som är i berättarkedjorna. Vissa utav dem var extra hårda. Du vet, du måste ha riktigt klockrent minne och vara bra i din akhlaq. Allting för att vi ska ta från dig. Vissa var lite mjukare. Yahya ibn al-Ma'in, han var hård. Yani har Yahya ibn al-Ma'in prisat någon? Yani khalas, ta hans hadith. Yani det betyder att om han säger han är stark i minnet, han är stark i minnet för han hade hårda krav. Yahya ibn al-Ma'in sa med Imam Malik, kana Malik min hujjajillah ala khalqi. Imam Malik var från Allahs bevis, hujjaj, över skapelsen. Inte att han sa han är pålitlig, utan yani, han var ett bevis från Allah över skapelsen. Så det här tyder på vilken otrolig status han hade. Imam Ahmed rahimahullah, en av de fyra imamerna, sa Malik sayyidun min sadati ahli al-ilm wa huwa imamun fil hadith wal fiqh wa man mithlu Malik muttabi'un li athari man mada ma'a aqlin wa adab. Så Malik var en sayyid min sadat, en ledare bland de lärda, en mästare kan man säga. Och han var imam i hadith och fiqh. Han var en imam inom hadith och inom fiqh. Vem kan liknas vid Imam Malik i att hålla fast vid al-athar för de som tidigare kom, alltså rapporteringarna utav de imamerna som tidigare har kommit, med aqlin och adab, med hans klokhet, visdom och hans akhlaq, hans beteende. Det här är Imam Ahmed som säger såna här saker. Så jag vill verkligen att när man ser de här grejerna, när man hör att Imam Malik har en åsikt om någonting, du ska få en position i hjärtat. Imam Malik har sagt någonting. Det här är en åsikt. Det här är någonting som är tungt. Inte att jag ska säga att alla ska springa efter Imam Malik. När vi kommer att prata om Imam Shafi'i, det kommer vara samma sak. Jag tycker att khalas, Imam Shafi'is åsikt. Imam Ahmed kommer att vara wow, du vet. Så det finns olika åsikter. Det behöver inte vara att Imam Malik har korrekt åsikt om allting. Men hör man Imam Malik har en åsikt, wow, det är någonting tungt. Det är någonting vi måste lära oss, akhlaq och adab med ahli al-ilm. Att det ska inte bara vara okej om Imam Malik sa det. Det får inte finnas det här hos oss överhuvudtaget. Vi måste ha en tyngd att dessa stora imamer har haft en åsikt inom en fråga. Imam Malik, rahimahullahs studenter, bevarade hans åsikter. De spred vidare haditherna som han spred vidare. Och de bevarade hans åsikter inom fiqh. De frågade honom om det här, om det där. Även hans muwatta som står i vissa fiqh-åsikter. De frågade honom om olika saker som Ibn Qasim, Ibn Wahb och de här lärda. Tills det blev som en rättsskola. Vad är Imam Maliks åsikter inom? Tahara, renlighet inom bönen och så vidare. Så samlades det ihop till det blev Imam Malik, rahimahullahs rättsskola. Som är en av de största rättsskolorna i den muslimska världen idag. I Nordafrika. Om man tittar Sudan, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marokko, alla de har Imam Malik rahimahullahs madhab. Nigeria, Gambia, Senegal, västafrikanska länder, Imam Malik rahimahullahs madhab. Så hans madhab är framförallt spridd i norra och västra Afrika. Om man tittar i Asien så är det mycket Imam Abu Hanifa och Imam Shafi'is madhab. Just i norra och västra Afrika så var det Imam Malik rahimahullahs madhab som än tills idag är utspridd. Den var även utspridd tidigare i Andalusien, så var det imamerna som var därifrån, Imam al-Qurtubi, och de brukade vara Malik i lärda. De brukade ta från hans madhab. Imam Malik rahimahullah, han dog år 179. Han var 86 år gammal. Han begravdes i al-Baqiyya, den begravningsplatsen som ligger bredvid Masjid al-Nabawi, där många utav profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam följeslagen är begravda. Uthman radiyallahu anhu är begravd där. Aisha radiyallahu anha är begravd där. Och andra utav de stora sahabas begravdes där. Imam Malik rahimahullah begravdes i samma begravningsplats som de begravdes. Och än tills idag så fortsätter folk som dör i Medina att begravas på den här begravningsplatsen. Det var kortfattat. Och det var väldigt kortfattat där, fast kanske drog ut lite på tiden. Om Imam Malik Rahimahullahs biografi måste kunna prata om många andra saker i detalj. För att lära sig om hans kunskap, hur han sökte kunskap, hur han spred kunskapen. Hans akhlaq och adab. Och det är någonting vi bör lägga vikt vid så vi kan lära oss om dessa imamer. Men jag hoppas inshallah att vi har fått någorlunda mer inblick av vem han var som person. Och vilken vikt han har bland de lärda. Vi ska dra nytta av det här. Vi ska ha någon som ska vara förebilder i vårt liv. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig över Imam Malik rahimahullah. Och till nästa lektion så ska vi tala om hans troslära inshallah ta'ala. Och sallallahu alaihi wa sallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.